Min vän Dan berättar om sin omvändelse för ett antal år sedan. Och han var inte alls troende på något sätt. Han var väldigt skeptisk till kristendomen speciellt. Men han började söka. Han förstod att det fanns det här naturalistiska världssynen, den svarar inte på alla frågor. Det finns någonting mer, och han började att söka. Han sökte i olika religioner, han gick till olika församlingar och sökte svar på de här existentiella frågorna. Och under hans sökande så berättar han om en erfarenhet som verkligen påverkade hans liv starkt. Och det var när han var i en församling, en kyrka. Hans hem, den församling som låg närmast hans hem vid den tiden. Han hade kommit dit och pastorn där kände honom ganska bra. Och efter gudstjänsten så blev han hembjuden till pastorn. Han blev chockerad att det var pastorn som bjöd hem honom. Han tänkte att det skulle vara andra personer. Men pastorn bjöd hem honom i alla fall till sig. Och där hade han gjort i ordning mat. Han tog utav sin tid och sin energi, och sedan så ställde han också en del frågor till Dan om hans tro. Vad tror du på, Dan, frågade han. Och det här samtalet, det ledde inte till speciellt mycket, om man tänker just i det själva samtalet. Själva samtalet blev inte så otroligt mycket. Det var bara att de satt där och pratade, och Dan sa lite saker och pastorn sa lite saker. Och sen kom de inte så mycket längre. Men de hade en trevlig stund där tillsammans, och sen åkte Dan hem igen. Men det här gjorde ett stort intryck på Dan. Inte kanske utav de fina orden som pastorn sa, utan för att han tog utav sin tid. Han tog utav sina pengar, sin energi, och lagade till mat för att kunna få en kontakt med Dan. Och han sa, det här gjorde ett så djupt intryck på mig att jag insåg att det finns en verklighet bakom det som den här pastorn tror på. Han tror verkligen på det som han säger att han tror på. I min egen erfarenhet så har jag också upplevt när den pastorn som döpte mig öppnade sitt hem för mig. Och jag fick samtala om andliga saker där i hans hus. Och de tog en kväll varje vecka och hade en grupp där tillsammans med flera ungdomar. Och jag är otroligt tacksam för det idag. Jag tror inte att jag skulle vara här ifall det inte vore för att någon person hade gjort den där ansträngningen att visa enkel gästfrihet. I första Petrusbrevet, kapitel 4 och vers 8-9, så står det om gästfrihet. I kapitel 4, vers 8 och 9 så står det så här. Framförallt ska ni älska varandra innerligt. Ty kärleken överskyler många synder, står det. Vers 9. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Här är en uppmaning ifrån Bibeln. Att gästfrihet är någonting som var påbjudet, inte som någonting som skulle genomlidas, men någonting som skulle åtnjutas. Någonting som skulle vara en glädje, enligt det här som vi läser. Utan att klaga, står det. Vi har många fantastiska exempel på gästfrihet i Bibeln. Jag tänkte att vi ska titta på några av de här och vad vi kan lära oss ifrån dem. Det första exemplet är Abraham. I första Mosebok kapitel 18 så finner vi en otroligt slående bild om just gästfrihet. Första Mosebok 18, vers 1-8. Det står så här. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres, Terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp och se, tre män stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig emot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden. Och sade, Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta ett stycke bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har tagit vägen förbi er tjänare. De sade, gör som du har sagt. Intressant att Abraham, han ser de här främlingarna. Han vet inte vem de är. Det är uppenbart ifrån sammanhanget. Han förstår inte att det här är Gud själv som kommer. Han ser bara tre män där. Och han säger, han skyndar sig fram. Han säger, snälla mina herrar, kom och ta in hos mig. Låt mig tvätta era fötter. Låt mig ge er lite att dricka. Och någonting att äta. Och de accepterar det. De säger, okej. Okay, tack för inbjudan. De kommer förbi. Och vers 6 så står det att Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa det, skynda dig att ta tre seamått fint mjöl, knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare som skyndade sig att tillreda den. Sedan tog han gräddmjölk, söt mjölk och kalven hade han låtit tillreda och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Vilken iver Abraham visade. Var det inte det? Han skyndade sig att göra i ordning alla dessa saker för sina gäster som hade tagit in hos honom. Och vem tror ni fick mest ut av det här? Om ni känner berättelsen vidare. Tror ni att gästerna fick ut mest av det eller tror ni att Abraham fick ut mest av det? Under samtalet som pågår där så visar det sig att det här är Herren. Abraham inser, wow, det här är min skapare som är här. Och Gud berättar för Abraham att du ska få en son. Och här är ett av de tillfällena där han berättar öppet för Abraham om det här. Vad hade hänt om Abraham hade underlåtit att visa gästfrihet? Gud hade kanske gått förbi den stunden. Och han hade missat en otrolig välsignelse för sig själv. I nästa kapitel så finner vi ett annat liknande exempel. Det är om Lot. Lot hade lärt sig gästfrihet från sin farbror Abraham. Och i 19 vers 1 så står det så här. På kvällen så kom de två änglarna. Det är händelsevis det är samma änglar som i kapitel 18. På kvällen kom de två änglarna till Sodom. Och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem steg han upp för att möta dem. Och han föll ner med ansiktet på jorden och sade, mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt imorgon. De svarade, nej, vi stannar på gatan över natten. Intressant. Lot, han erbjuder dem att, de här är främlingar, återigen. Främlingar som kommer och han ser, oj, de här är inte härifrån. De beter sig inte så som de andra är här. Jag känner igen dem här. Och han sa, snälla, snälla. Kom hem. Stanna över natten. Ta in hos mig. Och när han gjorde det så sa de nej. Vi stannar här över natten. Tack för inbjudan, men vi avstår. Lot kunde med gott samvete ha sagt, skönt. Nu har jag i alla fall gjort min plikt. Jag har varnat dem. Nu får jag... För det går som de går för dem. Men det gör han inte. Lägg märke till vad han gör. Vers 3. Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd och de åt. Och ni vet berättelsen hur den fortsätter sen. De onda männen i Sodom kommer och omringar staden. De blir blinda och de här visar sig vara faktiskt änglar. Och de för Lot och hans familj ut ur Sodom. På grund av hans gästfrihet. Vad hade hänt om Lot inte hade visat gästfrihet mot dessa änglar? Vi vet inte. Men kanske hade det kostat honom livet. Han fick en otrolig välsignelse och hela hans familj fick en otrolig välsignelse när de valde att visa enträgen gästfrihet. I Nya testamentet finner vi också ett liknande exempel i Lukas kapitel 24. I Kleopas och hans vän. Lukas evangeliet kapitel 24. Efter, det är faktiskt på söndagen efter att Jesus har uppstått, så vandrar Kleopas och hans vän på vägen till Emmaus från Jerusalem. Och i vers 15 och 16 så står det så här: när de nu talades vid och överlade, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Så de såg inte att det var Jesus. Han gick där bredvid dem, de började prata, ni känner till berättelsen säkert. Han frågar dem, vad är det ni pratar om? De säger, ja, det var en person som kallades för Jesus och han blev korsfäst. Och vi trodde att han var Messias, men nu blev han korsfäst och han dog. Och nu har det gått 3 dagar sedan och det är massa saker som har hänt. Och Jesus går där själv bredvid dem. Han säger, jaha, okej, men berätta mer, vad är det som händer? Aha, okej. Han avslöjar sig inte. Och de berättar och de klagar och de säger, vi trodde så att han var Messias. Men nu gick allt vårt hopp om intet. Vers 28-29 så står det, vad Jesus gör helt enkelt är att han öppnar skrifterna för dem och han börjar undervisa. Han ger dem ett bibelstudium, börjar i Moseböckerna, psalmerna och profeterna och visar vad som står skrivet om Messias. Och deras hjärtan, det står att det brinner i deras hjärtan när de studerar Bibeln tillsammans med Jesus här. I vers 28 så står det så här: när de närmade sig byn dit de var på väg, verkade det som om han ville gå vidare. Intressant uttryck. Jesus trängde sig inte på, han sa inte, nej men kan jag få bo med er här? Jag har långt att gå. Nej, han sa, ja, trevligt att få råkas med er, jag ska vandra vidare nu. Fortfarande så visste de inte att det var Jesus. Det står i vers 29. Men de bad honom ivrigt, står det. Stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte det åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Häftigt, va? Här har vi återigen ett exempel på gästfrihet. När det är de som bjuder ut som har den största välsignelsen. Tänk att få ha Jesus i ditt eget hem. Tänk att han får sitta där och äta mat med dig. Och den välsignelsen som han vill ge. De fick möta Jesus där. Men hade de inte ivrigt bett den här främlingen att komma in, så hade de missat ett otroligt privilegium och en otrolig välsignelse. I Hebreerbrevet kapitel 13 så refererar det dels till dessa händelser som vi tittat på. Hebreerbrevet kapitel 13 vers 1 och 2. Det står så här: bröder och systrar, kan vi tillägga, bli kvar i broderskärleken. Glöm inte, står det i vers 2, glöm inte att visa gästfrihet. På något sätt så verkar det som att det är lätt att glömma. Men han säger, glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Abraham var en av dem som fick änglar till gäster utan att veta om det. Lot var en av dem som fick änglar till gäster utan att veta om det. Kleopas, hans vän, fick inte bara änglar, men de fick Jesus Kristus själv på besök utan att veta om det. Gästfrihet är en otrolig välsignelse, ett otroligt privilegie som gör att vi kan få änglar på besök. Hur många av er skulle önska vilja ha änglar på besök hemma hos er? Jag skulle vilja ha det. Tänk, få ha änglarna här. Ja, vad kan jag göra för dig? Kan jag ge dig lite mat? Vet ni? Vi har det här privilegiet. I Adventist Home, sida 445, så skriver Ellen White så här. Genom att visa gästfrihet till Guds barn kan vi också få änglar på besök i vårt hem. Även idag kommer änglar i mänsklig skepnad till människors hem och blir deras gäster. Visste ni om det? Även idag så kommer änglar i mänsklig skepnad till människors hem och blir deras gäster. Och sen står det, och kristna som lever i Guds ansiktes ljus åtföljs alltid av osynliga änglar. Dessa heliga varelser lämnar efter sig en välsignelse i våra hem. Vet ni, Bibeln lär att vi har något som kallas för skyddsänglar. Varje person har en skyddsängel, åtminstone hen. Och vet du, om du bjuder in en troende, om du bjuder in någon, så kommer deras skyddsängel också med. Du har ännu fler änglar än vad du hade där från början på besök. Det är vad hon försöker säga här. Och dessa änglar ger en välsignelse efter sig. Det är inte bara något osynligt, jag visste vad fint, jag ser dem inte. Nej, det här blir en verklig välsignelse för den som har bjudit in änglarna i sitt hem. Och kan vi vara så privilegierade att vi får till och med Jesus på besök? I Matteus kapitel 25 så säger Jesus att även detta privilegium är vårat. Matteus kapitel 25, vers 38. Det är förstås de rättfärdiga som frågar Jesus. Eller vi kan läsa vers 35. Ty, jag var hungrig, säger Jesus, och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Och sen så frågar de här, men herre, när har vi sett dig hungrig? När har vi sett dig törstig? När har vi sett dig som främling och tagit emot dig? Och så svarar Jesus, ni känner till orden. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig, säger han. Så det är Jesus själv i personen utav Guds barn som vi bjuder in när vi bjuder någon in till vårt hem. Hur ivrigt borde inte vi vara att söka gästfrihet, att söka personer att bjuda in? Om det här är verkligheten, om det är så att vi kan få änglar som gäster, då borde vi verkligen vara som hökar och spana efter någon som vi kan bjuda in i våra hem. Finner vi en besökare i församlingen, ja, då är vi alla på den personen. Kan inte du komma hem till mig? Kan inte du komma hem till mig? Eller borde det inte vara så? Om vi verkligen önskade att ha den här välsignelsen. Men någon kanske tycker att visst är det en fin tanke, men det är alldeles för jobbigt att bjuda hem människor. Det krävs otroliga förberedelser och ansträngningar och krafter som jag helt enkelt inte har. För 2 veckor sedan så studerade vi om Marta och Maria, eller hur? Och vi lärde oss en hel del ifrån det, men det finns en annan sak om gästfrihet som vi också kan lära oss ifrån den berättelsen. I Lukas 10 så står det att Marta, eller Maria, satt vid Herrens fötter och lyssnade, medans Marta var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster lämnar mig ensam att sköta allting? Säg till henne att hon hjälper mig. Och Herren svarade: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Här kommer Jesus igen personligen på besök till Marta och Maria. Och Marta är direkt där. Hon säger: nu måste vi få till den finaste måltiden vi någonsin har fått. 7 rätters middag. Allt vad det nu är. Nu måste vi verkligen få till någonting otroligt, otroligt fantastiskt. För här är Guds son som är på besök. Hon stökar och grejar i köket och har sig. Och sen så blir hon till och med upprörd, för hon ser att Maria, hon bara sitter och gör ingenting. Sitter och lyssnar och umgås med Jesus. Snälla någon, kan du inte säga åt honom? Eller säga åt henne, Jesus. Kan du inte säga åt Maria att hon hjälper mig? Men Jesus säger: du oroar dig över alldeles för mycket. Ett är nödvändigt. Jag har inte kommit hit för att få en kunglig måltid. Jag har inte kommit hit för att få en massa fina saker och underbara delikatesser. Mitt mål är att umgås. Och även ifall det är en enda liten brödbit som jag får, så räcker det. Det är inte måltiden som är fokus. Det är inte det här som jag kommer för. Jag kommer för en gemenskap. För att umgås. När du bjuder någon hem till dig, så jag tror att en sak som hindrar många av oss från att göra det oftare är just för att vi gör en allt för stor grej av gästfrihet. Vi tänker att oj, om någon kommer, då måste det verkligen vara fint. Det måste vara perfekt städat i mitt hus. Det får inte vara några saker som står fel. Jag måste damma där uppe på hyllorna. Jag måste fixa i ordning allting. Det måste vara 7 sorters kakor och allting. Men det är inte det som gästfrihet handlar om. Ta Jesus när han var gästfri mot 5000 personer. Han som hade alla universums tillgångar. Han kunde göra den mest fantastiska kungliga måltiden där i öknen för de här 5000. Men vad gjorde han? Bröd och fisk. Okej? De enda sakerna som människor var vana att äta varje dag. Vardagsmat. Det var det som Jesus bjöd på. Och det här är ett exempel för oss. Gästfrihet handlar helt enkelt bara om att göra lite extra plats vid bordet. Och äta det som jag annars har tänkt att äta. Om vi gör någonting större utav det, så kommer det leda till att vi visar mindre gästfrihet. Vi behöver inte komma med presenter till personerna och alla sådana här saker. Det är fint, det är inte fel i sig själv. Men om vi gör en sån stor grej utav det, så kommer gästfrihet att bli en tung börda. Och vi kommer inte att kunna visa den här kärleken och få den här välsignelsen som vi alla önskar att få. När vi har knytlunch i kyrkan. Jag minns när jag bodde i Malmö att för många så var det ve och fasa. För då måste de prestera bättre än den andra personen som har lagat någonting. Och alla måste tycka att min mat var den absolut bästa där. Och därför så kan jag inte göra det. Nej, inte inga mer sådana där knytluncher. Men målet är gemenskap. Målet är att ta med det lilla som jag tänkte äta kanske. Och sen så delar vi tillsammans. Vi gör lite extra plats i bordet. Ja, kom, vill du smaka av mig så får du göra det. Det här är det som gästfrihet handlar om. Enkel gästfrihet. Inga stora bjudningar. Någon kanske tycker att jag har ju ingenting att bjuda på. Nu kom det någon som behöver någon mat. Och jag har faktiskt ingenting. Jag har ingenting alls i mitt hem. Lukas kapitel 11, vers 5 och 6, så har vi ett liknande exempel på en person som inte hade någonting att bjuda på. Det står så här, Lukas 11, vers 5. Han sa det till dem: om någon av er har en vän som går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram åt honom. Vem av er skulle gå in, skulle då inifrån huset få till svar: låt mig vara i fred, dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Intressant, va? Så om du inte har någonting att bjuda på, så är inte det en ursäkt för att missa den här välsignelsen av gästfrihet. Gå då och knacka på din granne. Säg: vet du, jag har en massa gäster här hemma. Har du någonting som jag skulle kunna bjuda på? Jag behöver det, okej? Okay? Det här i sig är inte nödvändigtvis någonting som gör att vi måste missa välsignelsen. Vi kan få den i alla fall. Hur var det med Elia och änkan som jag berättade för barnen om? Hon hade ingenting att bjuda på. Hon hade en enda brödkaka kvar. Och den skulle hon och hennes barn äta. Sen skulle de dö. Det var allt de hade kvar i sitt hus. Elia kommer dit. Och han säger: laga först en bit bröd åt mig. Och då har vissa svårt att förstå det där. De tänker: kolla vilken självisk profet som kommer där och tar maten ur änkans mun. Men Elia visste vad han gjorde, för Gud hade sagt åt honom att göra det. Det fanns en andlig lärdom där som var jätteviktig. Och det är att änkan skulle förstå att hennes första uppgift är inte att mata sig själv, utan att hjälpa andra. Och när hon gjorde det så blev det ett mirakel, eller hur? Hon klarade sig. Hon överlevde på grund av att hon valde att ge det här till den här mannen som kom på besök. Och även om hon inte hade råd med det här, så gav hon det lilla som hon hade allt. Och sen tänkte hon: nu kommer jag dö. Men Gud gjorde väl under. De där änglarna som kom på besök till den där kvinnan gjorde faktiska mirakel. Skapade lite extra mjöl i krukan och hällde lite olja där i kruset, så att hon överlevde under hela den här tiden av torka. Och så många människor idag skulle få en sådan välsignelse om de vågade att nå ut till andra först och främst. Många går som änkan och de är väldigt ledsna och sorgsna och säger: jag önskar att någon skulle visa kärlek mot mig. Jag önskar att någon skulle kunna visa gästfrihet åt mig. Jag har ingenting. Jag behöver det här. Jag saknar det här. Och det kan vara mycket sant att du gör det. Men lösningen är att ge glatt det lilla du har. Att själv ta steget ut och bjuda någon annan. Och då kommer välsignelsen att komma enligt Guds ord. Vi behöver inte sitta och själv vänta på att ska inte någon annan visa sympati till mig? Ska inte någon annan visa kärlek, broderlig kärlek mot mig? Vi kan vara de första som tar steget. Vi kan säga: ja, men okej, jag bjuder in. För då kommer de här änglarna in i mitt hus. Då får jag den här välsignelsen. Vissa av oss orkar kanske inte. Även ifall det är enkelt. I Jesaja kapitel 58 så finner vi en lösning som Gud har gett. Jesaja 58, vers 7-11. Lägg märke till det här. Det här är Gud själv som talar. Så det är inte Jonathans löfte till dig. Det här är Guds löfte. Han som inspirerat det. Det står i vers 7: jag delar ditt bröd åt den hungrige. Skaffa den fattige och hemlösa en boning. Okej, här har vi gästfrihet igen. Klä den nakne Var du än ser honom, dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Och vad står det sen? Vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Gud har gett ett löfte. Kanske du kämpar med sjukdomar och sådana saker. Gud har sagt en sak som är värd att testa, tror jag. Din rättfärdighet ska gå fram över dig och Herrens härlighet följa dina spår. Då ska Herren svara dig när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se, här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt ska bli lik middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Det är ett löfte. Ta fasta på det. Håll Gud ansvarig för det han har lovat. Det kommer han också att hålla. Du ska vara lik en vattenrik trädgård. Och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Här är löften som vi kan få. Välsignelse som Gud vill ge oss. Men vi behöver våga ta det här steget. Och inbjuda välsignelserna också. Och när någon bjuder oss, så finns det ett annat hinder som jag har lagt märke till också. Och det är ofta att man känner den här jantelagen. Jag vet inte om det är det som är rätt ord. Men på något sätt att om någon bjuder, det kanske inte har med jantelagen att göra, ni får ursäkta mig i så fall. Men om det är någon som bjuder mig, om jag tar emot det, så innebär ju det att då måste jag bjuda tillbaka. Är det inte så? Så därför är det bäst att jag inte kommer. För om jag gör det, så då måste jag överträffa de andra och ge en ännu större bjudning. Och det här hindrar oss från att vara öppna och varma mot varandra, tror jag. Kolla i Lukas kapitel 14. Lukas kapitel 14 och vers 12-14. Jesus säger så här. Han sa det också till dem som bjudit honom. När du bjuder på middag eller kvällsmål, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske de bjuder tillbaka och du får din belöning. Nej, säger Jesus, när du ska hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. Amen. Så om det är motivet att vi känner att jag kan inte ta emot det här för då måste jag bjuda tillbaka, då gör du den som vill bjuda dig en björntjänst. Det är inte det som är syftet. Om den här personen bjuder för att du ska kunna bjuda tillbaka, ja, då har han ett problem. Då kommer han redan få ut sin lön, han får inte den lönen vid den rättfärdigas uppståndelse. Så du behöver inte känna den trycket på dig överhuvudtaget. Våga ta emot gästfrihet. Det står i Romarbrevet 13:8 att stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Intressant. Stå inte i skuld till någon. Med andra ord, om du lånar pengar för någon, så lämna tillbaka det så fort du kan. Och så vidare. Men det finns en skuld som är okej. Och det är kärleksskulden. Det är okej att den här personen har visat mer kärlek till dig än vad du har kunnat visa till dem. Det är bra på ett sätt. För att då gör det att du har en större tillgivenhet till den personen. Eller hur? Jag tänker, den där personen, den bjöd mig faktiskt. Utan att jag har kunnat få möjlighet att bjuda tillbaka. Och det är någonting som kan dra oss närmare varandra. Det kommer att göra att vi älskar varandra mer. Tror jag. För det står i 1 Johannes 3:18 som Johan läste också. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Det är lätt att säga, ja visst, jag älskar. Jag älskar mina syskon i tron. Det är en annan sak att också visa det i handling. Och jag vill inte att det här visar det här som en börda, utan det här är en välsignelse och ett privilegium. Det här är någonting fantastiskt, någonting som vi kan vara ivriga att söka, snarare än en tung börda som läggs på oss att nu måste vi göra det här. Nej, det här är en välsignelse som ligger inom vårt räckhåll. Alla de här välsignelserna som vi har pratat om kan bli dina. De ligger inom räckhåll. De ligger hos den där personen som du kan bjuda in och visa gästfrihet mot. I Romarbrevet kapitel 12, vers 13, den sista versen som jag vill läsa, då står det så här. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Var ivriga. Och nu förstår vi varför. För det ligger en välsignelse i det. Vi kan ha änglar som gäster. Vi kan ha de här välsignelserna som kommer till oss. Vi kan få en större... vi kan klara oss bättre ekonomiskt som änkan, eller hur? Vi kan få hälsa som det stod i Jesaja 58. Alla de här sakerna kan vi få del av också genom att nå ut till andra människor. Så det är min utmaning. Vilken kultur skulle inte vi kunna få inom kristenheten om vi hade den här attityden som Abraham och Lot hade? Tänk vilken kärlek som skulle upplevas av alla människor runt omkring oss. Och vi skulle få den största välsignelsen, för vi får alla dessa personers änglar på besök hemma i vårt hem. Jag ställde frågan hur många av er som önskade ha änglar som gäster. Så nu vet vi vad vi ska göra om vi önskar att ha det. Så min uppmaning eller uppmuntran till oss alla är att vara glada i hoppet, tåliga i anden. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga till att visa den gästfrihet från ett uppriktigt hjärta. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, du ser våra hjärtan. Tack att du har talat till oss. Och Herre, jag vet att du har otroliga välsignelser som du vill ge oss. Hjälp oss att veta hur vi ska kunna få del av dem. Om du har talat till våra hjärtan, Herre, och du har överbevisat oss om att vi behöver visa större gästfrihet. Låt oss inte hålla det tillbaka. Jag ber, Herre, att du ska fortsätta att överbevisa oss. Att vi vill ta ställning nu. Vi vill säga, Herre, jag vill visa gästfrihet. Jag vill glömma det som har varit i det förflutna. Jag vill fortsätta att visa gästfrihet. Jag vill göra som Abraham och få de här änglarna på besök i mitt hem. Så mycket som jag har möjlighet till. Här är det min önskan. Och om det är någon annans önskan här, så är jag övertygad om att de vill säga det just nu till dig i deras hjärtan. Men jag tackar dig, Herre, för att vi kommer att få uppleva den välsignelsen som det är att vara gästfri mot andra. I Jesu namn jag ber. Amen.